En podcast från Aftonbladet.
Hej, My Ravada här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta Socialdemokraternas finansministerkandidat Mikael Damberg. Välkommen hit, Mikael Damberg.
Tack ska du ha.
Du är ju Socialdemokraternas finansministerkandidat. Kan du tänka dig något annat jobb efter valet?
Nej, men nu är jag inställd på det. Sen har jag haft andra jobb tidigare. Jag har varit näringsminister och på med företagande. Och
men
så.
I framtiden?
Jaha, nej, men nu är det faktiskt finanserna och ekonomin som är det mest spännande. Och där Sverige har stora problem.
Så du kommer vara finansminister om ni vinner valet?
Det tror jag.
Som finansminister kommer du också då att spela en avgörande roll i en regeringsbildning. För själva kärnan i varje regering är ju den ekonomiska politiken. Och det är också där som ni har ganska svårt att komma överens på vänstersidan i ett möjliga regeringsunderlag. Gapet mellan Vänsterpartiets och Centerpartiets ekonomiska politik är ju avgrundsdjupt. Det är ju väldigt svårt att se hur ni ska få ihop det. Hur ska det gå till?
Ja, men jag tycker inte man ska regeringsförhandla innan ett val. Jag tycker det är väldigt konstigt för man vet inte vilka partier som kommer in eller inte kommer in. Man vet inte vilka mandat de olika partierna har haft. Så jag tycker det är dåligt för svensk politik om det blir en sån amerikansk utveckling där vi har två partier som står mot varandra och slår varandra i huvudet. Då blir väldigt lite gjort. Så vi vill kunna samarbeta med flera partier. Och då noterar jag att de oppositionspartier som finns idag, de kritiserar regeringen på samma områden. För dålig tillväxt, för lite jobb, för dålig klimatpolitik, för lite satsningar på välfärd. Och det finns ju en problembeskrivning där som är ganska gemensam.
Men lösningarna ser väldigt olika ut. Så hur tänker du då inför möjliga budgetförhandlingar i höst?
För mig är ju liksom problemen det viktiga. Alltså att samhällsproblem, om vi har 500 000 arbetslösa, en väldigt hög ungdomsarbetslöshet, då är det fokus. Då kan man lösa det problemet på lite olika sätt. Man kan komma med olika verktyg. Jag är ju inte ideologiskt låsa. Man måste bara jobba med ett verktyg. Man kan jobba med flera verktyg för att uppnå samma resultat.
Har inte Socialdemokraterna en tydlig ekonomisk politik då, som ni vill få igenom till hösten i så fall?
Jo, och det är därför det är väldigt viktigt att vi går till val som socialdemokrater med ett program där vi presenterar våra förslag för att lösa de här problemen. Och andra partier får presentera sina program. Och det tycker jag är bra, för då får alla väljare, unga som gamla, välja vilket parti de tycker verkar ha bäst lösningar. Och så påverkar det resultatet efter valet.
Även om ni skulle lyckas få Magdalena Andersson val till statsminister i september och oktober, så finns det ju en risk då, med tanke på budgetförhandlingar, att ni får en regeringskris redan under vintern om ni inte skulle få igenom er budget. Vad skulle hända då? Skulle ni vara öppna för att regera på en annan budget som ni har gjort tidigare?
Nej, men jag har sagt det väldigt tydligt att jag tror att om man ska regera Sverige i de här väldigt osäkra tiderna, vi har liksom krig i vårt närområde, vi har en ekonomisk situation som är väldigt stökig internationellt, då är det viktigt att man har ett budgetsamarbete med partier som man vet att budgeten går igenom. Och det är en förutsättning för vilken regering som helst. Och tittar jag på de fyra Tidöpartierna så är de långt från att få någon majoritet, så de skulle ju aldrig kunna få igenom en budget genom Sveriges riksdag med det opinionsstöd som finns just nu.
Om ni inte får makten i höst, då säger ju många källor inom Socialdemokraterna att Magdalena Andersson skulle avgå som partiledare. Skulle du ta över då?
Nej, det skulle jag inte, och det tror jag också är alldeles för mycket spekulationer. Vi ska vinna det här valet för det första, så jag tror inte hon kommer att avgå. Och det andra är att hon har inte suttit så länge, så hon är otroligt stark som partiledare. Så att jag tycker att folk hoppar i galen tunna om man tror att det där är självklart.
Ser du någon annan självklar efterföljare annars?
Nej, men ibland när man kommer liksom till val och sådär, så blir det så här spekulationer. Vem ska ta över efter den partiledare som finns nu? Jag har varit med väldigt länge. Det har spekulerats om mig i olika områden, men jag har inget intresse av det. Jag vill inte bli det, så att för mig är inte det en fråga överhuvudtaget.
Har du aldrig velat bli det?
Jo, faktiskt en gång så öppnade jag för det. Det var när inför det att vi sen Håkan Juholt blev vald. Men innan den processen så var jag öppen för att ta ett större ansvar, att kunna vara med och leda. Men det kanske var bra att det inte blev så heller. För jag har haft väldigt fina positioner. Jag har gjort väldigt mycket på olika spännande områden. Och det har jag trivs med.
Så du är en partiledare som aldrig blev partiledare?
Jag har inga problem med det i så fall.
Nu ska du svara på så många korta frågor som möjligt på en minut.
Yes.
Är du redo?
Yes.
Korta svar.
Ja, svårt.
När nätshoppade du senast?
I förra veckan.
Vad köpte du?
Jag köpte någon sån här teknisk batteri eller något sånt här.
Vilket landskap gjorde vi? Vet du det?
Uppland.
Har du råd att köpa allt du vill ha?
Jag har väldigt hög inkomst nu i det här läget, så jag kan köpa väldigt mycket. Inte allt jag vill ha, men jo, det jag behöver kan jag köpa.
Höjd skatt för de tjänar över 66 000, ja eller nej?
Ja.
Är Pepsi Max ett acceptabelt alternativ till Cola Zero?
Ja, det är lika gott, men just nu finns Pepsi kvar i Ryssland och det stör mig lite, så att då köper jag Cola Zero.
Hur många dricker du om dagen?
Oj, jag dricker nog 1,5 liter kanske.
Du är AIK, måste man hata Djurgården och Hammarby om man hejar på AIK?
Ja, det kommer lite med laget.
Har du sjungit med i hatramsan någon gång?
Ja, fast ja, det har jag gjort. Men jag försöker hoppa över de värsta meningarna faktiskt. Så jag sjunger med och så hoppar jag över de värsta liksom, sägningarna.
Så du har sjungit någonting om Djurgårdsbarn eller liknande på läktaren?
Ja, det vet jag inte. Nej, den har jag faktiskt inte sjungit. Men jag brukar hoppa över de här. Jag gillar inte när klackar börjar sjunga om horor eller... men när man hatar för mycket, det har jag svårt för. Jag älskar läktarkultur, men jag tycker att läktarkultur ska vara intelligent. Det är det roligaste som finns, när klackarna drar igång och retas lite grann och sådär. Det är bra, men när det bara blir primitivt så tycker jag att det är dåligt.
Intelligent läktarkultur.
Exakt.
Det är något att eftersträva.
Yes.
Vi går vidare. Ekonomin, det är ju en sak som oroar unga människor och många människor. Förutom att det är dyrt att leva, så är det ju också svårt att hitta någonstans att bo, och också dyrt. Hur ska en ung person som inte har jätterika föräldrar kunna flytta hemifrån idag? Vad är dina bästa tips?
Det viktigaste är att det byggs hyreslägenheter till rimliga priser. Och det har vi socialdemokrater förslag om, ett investeringsstöd som vi vet kan pressa priserna med upp till 25%, så att fler hyreslägenheter till rimliga priser, så att unga människor har någonstans att bo. Alla har inte råd att köpa sin första lägenhet.
Hur fick du pengar till att köpa din första lägenhet?
Jag hade jobb då, så det gick bra. Och jag hade också en flickvän, så vi var två. Så då gick det att köpa en lägenhet. Men det var ett stort kliv när man skulle köpa sin första bostadsrätt.
Är du inne på det? Ni vill ju subventionera byggandet med det här investeringsstödet. Mm. Det är ju inte bara det som krävs. Analysen är ju att det var den goda konjunkturen som gjorde att det byggdes väldigt mycket bostäder under när ni regerade förgången. Räcker det med ett investeringsstöd, tycker ni?
Nej, det gör det inte. Det räcker inte. Men däremot så kan man jämföra. De senaste gången vi har haft högerregeringar jämfört med socialdemokratiska regeringar, så har bostadsbyggandet alltid halverats när vi har fått högerregeringar. De tar bort investeringsstödet. De bygger inte hyreslägenheter som vanligt folk har råd med. Så det är en väldigt tydlig skiljelinje. Vi har sagt att vi de närmaste åren kan bygga 10 000 fler studentlägenheter. Det spelar jättestor roll för unga människor att kunna flytta också till de utbildningar man drömmer om att gå på. Så det här är en jättestor skiljelinje där vi också säger att vi skulle vilja ha statliga krediter som gör det möjligt att bygga bättre och billigare över tid, så att vi har ett bostadsbyggande som hänger med.
Det kommer lite siffror här, det kanske inte är alltid det lätt att lyssna på. Ja. Men ni vill ju lägga 8 miljarder på det här investeringsstödet. Sist ni hade det så kostade det 20 miljarder. Mm. Samtidigt så är det ju väldigt tajt med pengar. Har ni råd och lägga mycket pengar på förgångbyggandet?
Har Sverige råd att inte bygga några bostäder? För det är en av anledningarna till att Sveriges tillväxt har varit så låg. Att vi har fått en väldigt hög arbetslöshet i Sverige. Byggsektorn är en förklaring till det. Och dessutom alla unga människor som går på byggprogrammen, de går ut utan att få lärlingsplatser. Så de kommer aldrig kunna få jobb om de inte får en lärlingsplats. Hela bostadspolitiken har ju havererat under den här regeringen. Men det är många socialdemokratiska kommuner som ändå försöker fortsätta bygga hyreslägenheter för att visa att människor ska ha någonstans att bo.
Men frågan är om det räcker med det här investeringsstödet bara för att få igång byggandet när vi är i en lågkonjunktur och ekonomin är tajt?
Poängen är väl att man skulle aldrig ha tagit bort investeringsstöd när vi var på väg in i en lågkonjunktur. Det har ju försämrat Sveriges ekonomi, har gjort Sverige fattigare och gjort det ännu svårare för unga människor att flytta hemifrån. Så jag tycker bostadspolitiken är ett klockrent exempel på skillnaden mellan höger och vänster i svensk politik, och att unga människor får mycket svårare att flytta hemifrån med en högerregering.
Det är ju inte heller lätt att få ett jobb om man är ung eller om man är nyexad akademiker eller bara akademiker överhuvudtaget nu för tiden. Du beskriver ungdomsarbetslösheten som ett svek mot Sveriges unga. Mm. Era satsningar är ju mycket på sommarjobb. Räcker det?
Nej, det, nu i vårbudgeten var det sommarjobb. Men vi hade ju vår stora budget i höstas, hade vi ett helt paket av insatser för ungdomar. Både ett jobbkontrakt så att man ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar så man inte går långtidsarbetslös. Vi föreslog traineeplatser för de unga akademiker som har pluggat på högskolan men som kommer ut i arbetslöshet så man får något på CV:t. Vi föreslår ett körkortslyft. Ganska enkel grej. Vi vet att unga människor som har ett körkort har mycket lättare att få ett jobb än andra ungdomar. Så vi har en stor satsning på att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Och nu i vår så föreslår vi också ett flyttbidrag så att unga människor ska få ett flyttbidrag för att kunna flytta till jobben. För det finns ju delar av Sverige som skriker efter arbetskraft och behöver arbetskraft, och kanske är det lättare för unga människor att ta det där klivet och testa och flytta och pröva på ett nytt jobb.
En röd tråd i det här är ju då att det är subventionerade jobb, och forskningen säger ju att det inte skapar långsiktiga arbeten. Vad har ni med för förslag?
Ja, men den stora grejen är att svensk tillväxt har varit för dålig. Alltså, Sverige har ju underpresterat jämfört med övriga Europa. Att jämför man arbetslösheten i Sverige jämfört med arbetslösheten i euroländerna, så hade vi bara haft samma utveckling som Europa så hade vi 100 000 fler människor haft ett arbete att gå till under den här mandatperioden. Så den här regeringen har ju inte tagit jobbfrågan på allvar, och det drabbar också ungdomar. För vi vet att när arbetslösheten ökar, det är ofta ungdomar som står först i kön och blir arbetslösa. Så att den här regeringen har misslyckats med tillväxten och jobben drabbar ungdomar.
Men vad vill ni göra? Det är det som är frågan.
Nej, men vi har ju haft ett helt annat förslag på både konjunkturpolitik, där vi inte tyckte att man skulle rikta skattesänkningar till de med höga inkomster utan till vanliga inkomster. Vi har föreslagit höjda barnbidrag, mer pengar i plånboken till vanliga familjer. 9 av 10 svenskar skulle få mer pengar i plånboken i år med vår politik jämfört med regeringen. Och då kommer konsumtionen igång, då kommer företagen kan sälja lite mer och då får man fart. Men också med en smart industripolitik, för jag tycker det är väldigt kortsiktig politik just nu från regeringen, där det finns stora investeringsplaner i Sverige men som bromsas, inte minst av Sverigedemokraterna som driver någon form av kulturkrig mot industrin i Sverige, där man inte vill ha vindkraft, man vill inte ha stora industrietableringar till Sverige, och det kostar jobb för vårt land.
Om vi tittar tillbaka på det här med då, vad man kan göra för att få unga eller människor i jobb. Det finns ju flera förslag. Ni har ju då väldigt mycket subventionerade jobb. Det finns andra partier som har andra sorters förslag. MUF till exempel har ju föreslagit sänkt skatt för unga. Centern, som ni vill samarbeta med, vill göra det billigare att anställa. Mm. Vad ser du, tänker du om de förslagen? Behövs det en bredare palett egentligen här för att rapa den här höga ungdomsarbetslösheten?
Vi har ju tidigare föreslagit och genomfört sänkt arbetsgivaravgift till exempel för ungdomar och så under pandemin, för det var en speciellt läge då. Men utvärderingar visar ju att det inte ger så mycket pang för pengarna. Bara så för någon vecka sedan så var det en granskning av Normal, företaget Normal. Och då visade, då gick Normal ut med liksom ett besked till alla sina butiker. Tänk nu på att anställ inga fler ungdomar nu när arbetsgivaravgiften sänks temporärt, utan ta ut det i vinst istället. Och då blir det ju inga fler ungdomar. Så det är ett dyrt sätt att se till att ge pengar till arbetsgivarna, inte säkert att unga människor får jobb. Och då tror vi att det är smartare att rikta satsningarna så att de ungdomar som behöver jobb får jobb, möjligheterna, att man får något på CV, att man får de utbildningschanser som man behöver för att kunna ta de jobb som finns.
Precis, men utvärderingen säger ju då också att det inte skapar jättemycket långsiktigt arbete med subventionerade jobb. Så det vad jag menar är så här, behöver ni ha en bredare palett?
Nah, utvärderingen visar nog att både arbetsmarknadspolitik och en del subventionerade jobb funkar bra för att få in folk på arbetsmarknaden. Problemet är väl att arbetsförmedlingen inte fungerar längre, att den inte levererar lika mycket som tidigare. Bara senaste perioden nu i år så betalar arbetsförmedlingen tillbaka 4 miljarder kronor till staten istället för att använda det för utbildningar för de som är arbetslösa. Det är ju helt bakvänd politik när vi har 500 000 arbetslösa, så det här är ju ett område som regeringen har misskött och som har lett till att vi har 100 000 fler arbetslösa idag än vid förra valet.
Så det blir stora omläggningar av Arbetsförmedlingen då om ni får makten i höst?
Problemet är att det tar tid, så vi är lite ödmjuka här, att man kan inte bara kasta om det, men Arbetsförmedlingen behöver bli mer lokal, måste kunna bygga samarbete med företag lokalt, men också erbjuda fler utbildningar som vi vet ger jobb. Det är ju många sektorer som fortfarande skriker efter arbetskraft. Transportsektorn behöver jättemånga chaufförer till exempel. Då måste man bygga de här utbildningsvägarna för människor att kunna få ett körkort, att kunna ta de här jobben i transportsektorn. Svårare än så är det ju faktiskt inte ibland.
Ni har kritiserat Moderaterna, finansminister Svantesson, som säger att pengarna är slut samtidigt som man då lånat till stora satsningar i sin budget. Men ni har ju också dyra ambitioner, och er budget i höstas var ju bara 5 miljarder mindre. Mm. Är inte ni lika oansvariga med statens budget som den här regeringen?
Ja, men det finns ju saker och ting som vi är överens om att vi ska låna till. Hela försvarsutbyggnaden till exempel. Den är jättestor, för nu liksom Ryssland har invaderat ett demokratiskt land i Europa. Vi måste snabbt nu investera i vårt försvar, både militär och civil. Och då är alla 8 partier överens. Då kan vi låna för att snabbt göra det. Men regeringen lånar ju till allt. Alltså det är ju ett allmänt... Vi har jättestora underskott i staten i år och de kommande åren. Och nu har finansministern sagt att typ reformutrymmen för nästa mandatperiod är i princip slut. Det är en ansvarslös ekonomisk politik. Och man har alltså sänkt skatten för folk med väldigt höga inkomster på lånade pengar. Och det blir du och jag och alla andra som får pröjsa för det här. Jag tycker det är en ansvarslös politik. Vi har i opposition, trots att vi är i opposition, tagit ett större ansvar för att våra budgetar är välfinansierade än vad regeringen har gjort.
Men ni spenderar ju nästan lika mycket, så handlar det inte bara om att ni har olika prioriteringar vad man ska lägga pengarna på?
Jo, det också. Alltså, vi har olika prioriteringar. Det är bättre att ge vanligt folk, unga människor till exempel, höjda barn- och studiemedel. Att göra det billigare för ungdomar att gå till tandläkaren. Den här regeringen har gjort det dyrare för ungdomar upp till 23 år. Eller som vårt förslag om att faktiskt ha gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar och studenter upp till 23 år. Det skulle betyda jättemycket i plånboken. Och det är det som är, om man... Från den här regeringen har man lagt enorma pengar på att sänka skatter för de med absolut högst inkomster. Jimmie Åkesson har fått en skattesänkning på 6 000 kronor i månaden. Men den här regeringen var tvungen att göra det dyrare för ungdomar att gå till tandläkaren. Har inte haft råd att höja barnbidragen trots att de har urholkat. Det är en ekonomisk prioritering från deras sida som vi tycker illa om och som har försvagat svensk ekonomi.
Men samtidigt så ni spenderar ju nästan lika mycket, så att när det kommer till statens finanser... Ni gör ju olika prioriteringar, men ni spenderar ju lika mycket. På vilket sätt är ni mer ansvariga då med statens finanser?
Ja, men nu skulle jag kunna raljera över vad regeringen har spenderat pengarna på slutet.
Ja,
men liksom, det senaste om vi tar det, statsministern, vad var det, 17 timmar, vad var det, hur lång tid skulle de ha den här konsulten för att välja en köksmatta eller en brödspade?
Det är ju en myndighet som har gjort den upphandlingen. Men om vi går tillbaka till...
Det är väldigt mycket pengar som går till annat. Jag har sagt att jag inför valet kommer att presentera också ett program för att stoppa slöseriet med skattepengar. Och då handlar det om att sluta liksom slösa i budgeterna med saker och ting som inte ger effekt. Nummer 2, se till att stoppa alla vinstutdelningar från skolan till exempel. Låt skolpengarna stanna i skolan så det kan bli fler lärare istället för vinster.
Men kommer ni då spendera mindre, menar du? För idag, det gör ni ju inte nu. Det är 5 miljarder, det är inte så stor skillnad. 75 och 80 miljarder.
Jag ska bara säga att det är väldigt sällan oppositionspartier behöver spendera mindre pengar än regering, men vi gör det i opposition därför vi visar att den här regeringen inte tar det på allvar. Så att, igen, det bygger ju trovärdighet att man visar att till och med när man är i opposition så tar man ett större ansvar för de statliga finanserna än vad regeringen.
Vi går vidare. Vi tittar framåt och in i framtiden. Alla satsningar som ni gör bygger ändå på att ekonomin ska växa. Att hushållen spenderar mer pengar, att fler jobbar, att det finns hopp och framtidstro. Men baksidan av det vi lever i nu med bostadskris och svårt att få arbete, dyrt att leva, det är ju att det föds för få barn i Sverige idag som kan bära den här växande, den här tillväxten som ni behöver. Vad har politiken för ansvar för den förlorade framtidstron hos de unga?
Ja, det är mycket som påverkar framtidstron, eller hur? Det här är inte en enkel fråga, vill jag
verkligen
säga.
Inte.
Och den finns,
men jag tänker
nästan...
att ni måste tänka på det här.
Ja, men det som är svåra här, om man bara går in på barnafödandet, som är en specifik fråga, så sker det över i princip hela världen. Oavsett om det är liksom en demokrati, diktatur, om det är fattigt, över hela världen minskar barnafödandet. Och det säger ju någonting om att framtidstron sviktar lite grann. Eller att värderingarna kring att skaffa barn och bilda familj har förändrats.
Vad har politiken för ansvar då? Ja, men, för det här?
Politikens ansvar är ju att skapa bra förutsättningar för unga människor att kunna göra sina val. Det är ju inte så att vi ska tvinga unga människor att skaffa barn. Det kan ju inte vara poängen. Poängen var att man har själv möjlighet att fatta de här besluten, och då får man inget jobb. Då fattar jag att man kanske väntar med att skaffa barn, för då har man inte möjlighet att skaffa en bostad. Då kanske man inte planerar för att man känner att man har ekonomiskt råd med barn. Så arbetslösheten är grunden för det här. Den höga ungdomsarbetslösheten tror jag är grunden. Och sen en bostadspolitik som fungerar. Har man de två grejerna och sen föräldraförsäkring, som jag tycker är viktigt, att både män och kvinnor kan vara hemma med barnen, dela på ansvaret för familjen. Gör man inte det, så är det jättemånga länder där kvinnor väljer bort barn bara därför att de inte har en egen ekonomi. Det Sverige vill inte jag ha.
Vad säger du när du är ute och kampanjar? Jag gissar att du är ute en del och knackar dörr. När du träffar unga människor, vad säger du för att öka det här framtidshoppet hos dem?
Nej, men att det går att göra mer för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Att vi kan se till att få fler lärare i klassrummet som har tid för varje elev istället för att dela ut pengarna i vinst. Jag säger att det går att förbättra deras privatekonomi genom att göra det billigare med kollektivtrafik eller tandvård. Men sen är det, vägen till arbete är vägen till ett bättre liv. Det liksom, och det vet ungdomar också. Så de är lite stressade också över att liksom, vad händer med AI, teknologi och sådär. Och då tror jag att det är viktigt att unga människor också får något på CV:t. Förstår du? Kan visa för nästa arbetsgivare man söker jobb. Jag har varit här, jag har jobbat, jag har gjort mig, jag kan sköta mig. Om man aldrig får chansen, då är det väldigt svårt att få ett jobb. Så jag tror att de här traineeplatserna, SAO-jobben, allt det där spelar roll för unga människors framtidstro.
För om vi utgår från att du vill vara finansminister och vara det ett tag, så är det här ju ett stort problem för dig. Eftersom färre barn, lägre tillväxt, färre som jobbar, alltså alla de här stora satsningarna som ni vill göra, som du var inne på här, upprustningen för försvaret, infrastruktur, sånt som kostar mycket pengar, bygger ju på den här ökade tillväxten, och då behövs ju en växande befolkning. Alltså, hur ska ni göra för att folk ska förstå det här och börja skaffa fler barn?
Nej, men det är inte bara vår växande befolkning. Det är också att vi har 500 000 arbetslösa i Sverige. Det är ju en jättetillväxtpotential att flera av dem slutar vara arbetslösa, går till jobbet, betalar skatt med och bygger Sverige. Vi har 100 000...
Det löser inte nästa generations problem i sig.
Ja, men det är en väldigt viktig... Alltså, om du får fler människor som jobbar och betalar skatt, så växer ekonomin. Och det är en reserv som vi har i Sverige som vi måste liksom... Vi kan inte bara acceptera att vi har 500 000 människor som är arbetslösa i Sverige. Det är den största grunden för en växande ekonomi i Sverige.
En annan lösning som oftast brukar lyftas upp, det är ju att man behöver fler människor i arbetsför ålder som invandrar till Sverige. Är det en lösning?
Inte generellt, men däremot så har vi sagt att vi tror att regeringens system med arbetskraftsinvandring kommer haverera. De har ju satt en lönegräns för vem som får jobba i Sverige, och sen har man politiskt sett gått fram med massa undantag från det här reglet, där man säger det här jobbet får man, då behöver man inte ha de här reglerna. Vi tycker det är två saker man måste ha i huvudet samtidigt. Det första är, vi har haft invandring till vissa sektorer som helt har blivit svarta eller gråa. Att man har konkurrerat ut seriösa företag. Byggbranschen, transportsektorn, delar av restaurangbranschen. Där har arbetskraftsinvandring används för att dumpa villkor, försämra villkor för Sverige, skapa en svart ekonomi. Det måste vi stoppa i Sverige. Men däremot så tycker vi att på de ställena industrin behöver fler folk, ingenjörer, indier och så. Det är ju bra för Sverige om det är fler människor som kommer och jobbar i växande industrier i Sverige. Och då tror vi att man måste utgå från behoven. Vart finns behoven och var finns problemen? Och så får det styra den arbetskraftsinvandring vi behöver i framtiden.
Människor är ju som sagt oroliga på olika sätt. Vi ska titta på ett klipp. Vi ska höra Hanna som är 39.
Vad oroar du dig mest över kring din ekonomi?
Ja, men det jag oroar mig mest över är väl hur allt som händer i världen nu kommer påverka ekonomin. Krigen, energikriserna, med bensinen, kommer vi kunna åka på den semestern vi ska åka på till exempel?
Ja, hur ska Hanna tänka kring det här? Hur världsläget kan påverka hennes liv och hennes ekonomi?
Jag tycker hon är klok, för det är på riktigt den här oron. Jag har varit irriterad på regeringen och finansministern som har sagt att svensk ekonomi är Trump-säkrad. Det är ju inte sant. Det räcker ju med att titta på liksom hur när man tankar bilen så ser man att dieselpriserna har stuckit iväg. Man ser att sitt sparkonto som man har, och man har aktiefonder, har gått upp och ner beroende på hur han har tweetat. Och nu är fortfarande transportlederna inte öppna i världen och vi har fortfarande krig. Det påverkar Sverige. Och då har vi föreslagit, måste man vara mer aktiv, man måste se hur kan Sverige skyddas i ett sånt här läge. Och då har vi sagt att vi måste skydda svensk exportindustri på ett smartare sätt. Vi måste se till att inte de höga tyska gaspriserna transporteras in och blir höga elpriser. Och vi måste ha en plan för att skydda samhällskritisk verksamhet om det blir så att det blir brist på saker och ting. Så det är några av de sakerna jag tycker att regeringen har varit passiv.
Men vad skulle du säga till Hanna om du skulle träffa henne här ute när du är ute och kampanjar och hon ställer den här frågan till dig?
Nej, men att det är på riktigt. Och att svensk politik måste handla om att vi i Sverige måste göra det vi kan göra för Sverige och Europa för att skydda oss, att göra det bästa av situationen, att vi måste liksom bygga skyddsvallar så mycket det går kring svensk ekonomi. Och jag tycker man kan göra mer än den regering vi har idag gör. Men det går inte att låtsas som att vi är helt immuna mot vad som händer i resten av världen, för det påverkar oss.
Tack för att du kom hit, Mikael Damberg.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.